Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 45:e avsnitt. Jag heter Fredrik Vejland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, det blir ju ett litet försenat avsnitt och det beror på att vi har haft lite problem med några av de sjö av inspelningsalternativ som finns, och vi har inte just nu en uppsjö av tid för att kunna leta reda på något nytt. Så därför så har vi gått tillbaka till ett alternativ som vi har använt någon gång förut, som vi vet fungerar men som kanske har något sämre kvalitet än vad vi vill att våra program ska ha. Men vi gjorde ett test nu och det verkar faktiskt fungera ganska bra. Så peppar, peppar, som det heter.
Ja, vi får hoppas det blir bra. Det är ju extremt frustrerande det här med massa teknikstrul och annat. Och att det inte bara funkar precis som vi vill och köra på. Men ja, det är som det är helt enkelt. Något som är positivt dock är ju att det senare inspelningen leder till att jag har haft ännu mer tid än vanligt på mig att förbereda avsnittet och sådär. Så förhoppningsvis kan det bli ett riktigt bra avsnitt innehållsmässigt i varje fall.
Mm. Jo, nej men precis. Jag tycker vi har haft väldigt bra avsnitt de senaste också. Så att det vore bra att följa på den trenden.
Jajamän.
Idag kommer det handla lite grann om första maj. Inte bara, men en del. Och under veckan har Nordfront släppt en rad artiklar om vad som gäller för första maj-demonstrationerna i Ludvika och Kungälv. Med tider och samlingsplatser, samåkning och mycket mer. Och för egen del så tycker jag att talarartikeln var intressant. Och de som talar i Ludvika är då alltså Per Öberg, Robert Eklund, Jimmy Thunlind, Simon Holmqvist och Daniel Nordberg. Eklund och Holmqvist höll bägge väldigt bra debuttal i Boden förra året. Och Daniel Nordberg håller sitt första tal någonsin i år. I Kungälv så talar vi två. Sebastian Elofsson, Julius Blomberg och Simon Engelin. Blomberg höll sitt första tal inför större publik nyligen under Mynttorgsprotesterna. Mycket uppskattat. Och Simon Engelin debuttalar i Kungälv. Folk får gärna tycka att jag är tjatig. Jag tror att jag nämnt vikten av att ha många bra talare tidigare. Två eller tre gånger kanske i ledarperspektiv. Men en kamporganisation som har tillgång till talare och bra sådana kommer att röna framgång. Alla kamprörelser som varit framgångsrika har haft goda talare. Många talare innebär att vi kan hålla möt på flera platser samtidigt. Hålla möten i nästen, att vi skulle kunna ha 3, 4, 5 eller ännu fler första maj-demonstrationer samtidigt i framtiden, etc. Nu har vi så många talare att vi kan avstå bra sådana om vi håller två demonstrationer samtidigt. Som exempelvis är Sjögren som väljer att inte tala i Ludvika utan istället fokusera på arrangörskapet. Talen är ju en anledning varför ni ska komma på första maj. Men min kristallkula säger att ni kommer föra fler anledningar till varför ni måste dyka upp på första maj under den här sändningen.
Ja, det var väldigt bra av dig att ha införskaffat en kristallkula. Så du slapp fråga mig på förhand lite vad jag skulle prata om och sådär.
Ja. Är du lika taggad att höra nya talare eller är det bara jag?
Nej, det är klart det är superspännande varje gång det är nya talare. Och framförallt som nästintill varje gång vi släpper fram en ny talare så låter det ju riktigt bra.
Mm.
Så det gör ju att man, annars kanske man så här hade varit lite nervös istället för att det ska vara nya talare och tänkt att oj, tänk om det här blir gått pipsvängen nu och de skämmer ut organisationen eller någonting, men det är man liksom inte orolig för det minsta, för att man har sett det där hur positivt det är. Alltså när det har varit som sämst så har det ändå varit helt okej liksom, och när det har varit som bäst så har man blivit helt fantastiskt överraskad vilka dolda talanger vi har inom organisationen.
Jimmy Thulin var ju en sån som var en väldigt överraskning, väldigt positiv överraskning till exempel.
Precis. Nej, men helt klart. Så att, nej, det ska bli kul att höra. Och roligt med första maj överlag. Det är ju en av årets höjdpunkter, helt klart.
Mm. Tyvärr så ställer första maj till det lite grann också. Och det innebär tyvärr inget ledarperspektiv nästa onsdag. Vi brukar ju spela in då dag innan. Men vi kommer ha så mycket fullt upp med planering. Så att vi kommer tyvärr inte få upp det helt enkelt.
Mm.
Så
ännu en anledning att göra det här programmet extra bra.
Ja, nej men precis, precis.
Folk kan lyssna på det två gånger istället.
Ja, bra, bra argument. Ja, vi går väl in på Sigmar Lindbergs arbetsvecka då.
Jag har inte så mycket att säga. Den här veckan ska inte dra ut på den punkten i varje fall. Vi har mycket annat att prata om idag. Men det har varit mejl och möten som vanligt. Det har varit lite Nordfront-skrivande. Och sen är det ju första maj såklart. Jag har inte på något vis något huvudansvar. Utan som vi har pratat om tidigare. Det är ju nästerna som har huvudansvaret. Det är näste två som har huvudansvaret för Kungälvsdemonstrationen. Och det är näste fem som har huvudansvaret för Ludvika. Men ändå så har man varit lite grann involverad i något möte här och där och någon fråga som man har varit med och bollat och tyckt till om och så vidare. Men sen är det ju också såklart talskrivningen för första maj. Jag är inte klar med mitt tal ännu, men jag har i alla fall påbörjat det. Jobbat lite grann med det. Och det är väl ungefär så roligt det blir den här arbetsveckan.
Nu blev ju jätteöverraskad, för du brukar vara klar en vecka innan och sådär.
Ja,
du är alltid tidig.
Lite olika. Eller ja, det beror på. Allt är väl relativt. Jämfört med dig brukar jag nu vara klar ganska tidigt.
Jag har faktiskt kommit ganska långt i mitt tal den här gången.
Okej. Okay. Mm.
Ja.
Då kanske du blir klar före mig på engelska.
Ja, kanske.
Mm.
Ja, nej men okej. Okay. Vi går väl raskt över till veckans betraktelse då.
Ja, och här kommer ju då där du såg i kristallkulan innan.
Mm.
Jag känner ju faktiskt att jag måste prata om första maj ännu mer på veckans betraktelse. Det känns egentligen nästan vilken betraktelse man än skulle ha och komma med den här veckan, så känns det som att det vore slöseri med både tid och exponeringsmöjlighet inför första maj. Det här avsnittet släpps ju ändå, alltså det är väldigt väldigt kort tid kvar nu. Nu spelar vi in här på torsdagen och jag gissar väl på att det här avsnittet kommer komma upp imorgon, alltså fredag. Eller att det är fredag nu när du lyssnar på det här kanske till och med, det blir lite avancerat. Men, så då är det ju egentligen bara en halv vecka kvar, alltså det är onsdag nästa vecka, det är dags för första maj. Och första maj 2019, det kommer förhoppningsvis vara den nordiska nationella rörelsens, kanske hela den nationella världens mest intressanta händelse år 2019. Alltså. Det är så intressant, det är så viktigt, det är så spännande att se hur det går i år. Och det här med att hålla två demonstrationer samtidigt lyckades vi ju galant med förra året. Men det är fortfarande förenat med mycket nyfikenhet kring hur det ska gå på bägge orter och så vidare. Och ni som har tänkt kanske att ni inte ska komma i år trots allt, eller ni som tänker att ni inte riktigt har bestämt er än, eller, alltså det är dags att tänka om direkt. Det är bara att dyka upp. Ni har två ställen att välja på. Och jag vet att ni har hört det här förr, men det betyder inte att det blir mindre sant den här gången. Det är ni det gäller. Det är ni vi verkligen behöver er i våra led. Och jag har skrivit en lista med anledningar till varför jag tycker att du ska delta i någon av våra demonstrationer. Och som de som följer motståndsrörelsen eller har följt oss ett tag vet, så är ju 9 den nya 10. Så därför har jag skrivit en lista med 9 anledningar till varför folk ska delta antingen i Kungälv eller i Ludvika den 1 maj. Och de anledningarna lyder som följande. 1. För att visa vårt folk att det faktiskt finns etniska nordbor i det här landet som fortfarande är rakryggade och vågar stå upp för det som är rätt och riktigt. 2. För att visa storkapitalet att det finns en högljudd arbetarrörelse som inte går helt och hållet i deras ledband. 3. För att visa de korrumperade krämarna i Bryssel att vi inte vill förtryckas av deras globalistunion något mer. 4. För att visa den så kallade vänstern hur en sann och folklig arbetaropposition till storkapitalet och de korrumperade krämarna faktiskt ser ut. 5. För att oavsett om du deltar i Kungälv eller Ludvika kommer bjudas på helt fantastiska tal som inte i närheten kan tas in och upplevas på samma sätt om du inte är där på plats och hör det direkt och fysiskt. 6. För att det oavsett om du deltar i Kungälv eller Ludvika kommer vara en extremt minnesvärd dag där jag lovar dig att du faktiskt får känna att du lever på riktigt. 7. För att du får chansen att träffa oss företrädare för motståndsrörelsen på riktigt och i det element där vi trivs som fisken i vattnet, nämligen på gatorna bland folk och fä i kampen. 8. För att faktiskt med dina egna ögon få se saker som du tidigare bara fått höra talas om eller sett på bild. Det vill säga hur många poliser som kommer att finnas på plats på dessa små orter trots att det aldrig finns några poliser annars. Eller hur fruktansvärt utseende handikappade merparten av våra motdemonstranter faktiskt är. 9. För att du utan att skämmas ska kunna fortsätta lyssna på och njuta av podcasten Mer än ord, som mycket tydligt har gått ut med att de kräver ditt deltagande på 1 maj. Och där kan väl för övrigt nämnas då att för att få fortsätta lyssna på ledarperspektiv utan att skämmas så kräver också jag här och nu antingen att du deltar på någon av våra demonstrationer eller att du i det minsta gör som flertalet människor brukar göra under våra 1 maj-demonstrationer. Det vill säga att du donerar en 10 eller någonting per deltagare i de bägge demonstrationerna till oss i Nordiska motståndsrörelsen. Då har vi alltså 9 solklara anledningar. Det krävs ju rent galet bra ursäkter för att inte känna sig tokmanad att delta och sluta upp. Och för att samtidigt också bara ta bort några fler ursäkter eller missförstånd så vill jag säga att man behöver inte vara medlem i motståndsrörelsen för att gå med i de här tågen. Trots parollen så behöver man inte vara kroppsarbetare för att delta. Man får delta hur gammal man än är, hur ung man än är. Men man får inte delta om man identifierar sig som globalist. All information om samlingsplats, talare, parol, regler, vad det nu må vara, finns på Nordfront. Och där finns faktiskt också en lista med kontaktuppgifter till människor runt om i landet som du kan ringa till om du vill samåka till någon av demonstrationerna. Och då sker det alltså till 100% självkostnadspris. Och antingen så kommer det vara från orten där du bor eller från någon grannort. Så att det blir väldigt, väldigt enkelt för dig att ta dig dit. Och jag råkar dessutom veta att trots att det inte är så många dagar kvar här så finns det platser kvar i en hel del bilar runt om i landet. Så bara testa, slå en signal dit där, se om det finns en möjlighet att hänga med. Så det finns väldigt, väldigt, väldigt få anledningar som är hållbara för dig att inte delta egentligen. Av förutsatt att du inte är en korrumperad krämare då helt enkelt. Så ja, nej. Vi ses 1 maj.
Mm. Bra. Jag blev intervjuad i NR Bohuslän här i onsdags. Och där framförde jag väl en ytterligare anledning kanske. Jag vet inte om det går in i det. Och jag vet inte om jag borde ta upp det här, för då kanske jag förstör det magiska talet 9. Så att det blir 10 anledningar.
Ja, just det.
Så jag kanske, kanske ska strunta i det.
Du får ta den ändå, så får jag klippa väck den om den inte känns rätt.
Ja, nej. Jag tänker så här att jag tror att du var inne på det, att man behöver inte vara medlem i motståndsrörelsen för att vara med under första maj. Utan första maj-demonstrationerna, om de blir stora, massiva och lyckade och sådär, gynnar ju hela rörelsen. Precis som Salemmarscherna, när vi blev många där, så kunde ju alla organisationer dra nytta av det. Om Mynttorgsprotesterna blir stora, så är det också bra. Så länge det är en nationell sammankomst. Mm. Och vi måste ju visa att vi är många och starka på gatorna. Och det är ju så vi kommer att övervinna folk i slutändan. Till vår rörelse. Och sen får vi ju, när de väl kommer till vår rörelse, så får vi väl bråka om vilken organisation de ska tillhöra och sådär. I slutändan kommer de naturligtvis hamna hos oss. Men det gynnar rörelsen i stort.
Mm. Så det du menar är alltså att även om man så är medlem eller organiserad i en annan nationell kraft i Sverige, vilken den nu må vara, så bör man alltså sluta upp ändå?
Ja, de är välkomna. Precis som vi slutar upp på Mynttorgsprotesterna och även har slutat upp faktiskt när vi inte haft någon talare.
Mm.
Vi har även slutat upp i Salemmarscherna och så vidare.
Amen.
Det är viktigt att vi är många på gatorna helt enkelt.
Det är det helt klart. Det blir en 9 plus 1 anledning att sluta upp.
Ja, okej. Okay. Ja, bra. Ja, och som sagt, det är Ludvika och Kungälv. Om man inte bor extremt långt norrut, så har man ingen... Man har ingen ursäkt i vilket fall. Det är tillräckligt nära för 99% av befolkningen.
Ja, och som sagt, även om man då tillhör den där 1%, eller ja, kanske till och med några mer procenten, så är man förhoppningsvis god att samåka i varje fall, så att det inte blir särskilt dyrt att ta sig i varje fall.
Precis, precis. Ja, nej, men intressant betraktelse. Ska vi ändå lämna första maj tills vidare?
Det ska vi. Vi ska ju prata om helt andra saker idag egentligen. Men ja, det som sagt, vi måste ju ändå prata lite första maj när vi är så nära in på. Men nu räcker det.
Mm. Jajamän. Vi ska prata om systemkollapsen. Och då har jag en notis här som heter Filipstad visar vägen till systemkollapsen. Och jag tänkte att jag läser upp hela den faktiskt, den ganska kort.
Mm.
Filipstad socioekonomiska situation har blivit katastrofal. Filipstad är bara en indikator på vart hela Sverige barkar på grund av det medvetet utförda befolkningsutbytet. Den socioekonomiska situationen i Filipstad har havererat. Över 2000 av stadens befolkning på cirka 10 000 personer är invandrare. Av de vuxna i den gruppen är det bara 1 av 10 som har ett riktigt arbete. Utöver de stora kostnaderna för försörjningsstöd har kommunen dessutom mycket höga placeringskostnader för barn som far illa. Vi klarar inte av det finansiellt. Vi får väl skicka in vår konkursansökan, säger kommunchefen Claes Hultgren, socialdemokrat. Han menar att det rör sig om kulturella skillnader eftersom invandrarna inte ser något incitament att arbeta när de ju kan leva på bidrag istället. Men det är inte bara så att mångkulturen till stor del inte vill arbeta. De kan inte heller. Hur ska en person som är analfabet komma ut i arbete inom några år? Frågar Hultgren retoriskt. På bara 30 månader har situationen förvandlats till ett akut läge där kommunen talar om att försätta sig i konkurs på grund av den belastning som invandringen utgör på kommunen. Ja, tror att det ligger någonting i det som kommunchefen säger om kulturella skillnader?
Ja, det vet jag att det gör. Det är helt givet att det som han uttrycker här, kulturella skillnader som bygger på rasliga skillnader då, såklart. Sverige har varit och faktiskt kanske fortfarande, än så länge i varje fall, ett av de främsta välfärdsstaterna i världen. Och att det här med välfärd fungerar så oerhört bra här, det hänger såklart ihop med det nordiska folkets biologiska egenskaper. Att vi faktiskt är människor som trivs med att uppoffra oss och trivs med att arbeta och som vill göra rätt för oss själva. Alltså vi ser andra värden i det. Vi ser inte ett främsta värde att man ska göra så lite som möjligt och få så mycket som möjligt, utan det finns andra högre värderingar än så. Och visst finns det sådana som utnyttjat systemet ändå. Men de har varit så få i förhållande till de som upprätthållit och bidragit till systemet att det sammantaget har fungerat väldigt väl i alla fall. Men hade vi applicerat exakt det systemet vi har haft i Sverige någonstans på planeten eller åtminstone utanför västvärlden, då hade det istället gjort att mycket stora delar av invånarna i de länderna knappast hade lyft ett finger. Utan precis som kommunchefen säger här, att det hade saknats incitament för att arbeta om man ändå hade fått ett väldigt, väldigt bra liv även utan att behöva arbeta. Och då hade det såklart inte fungerat överhuvudtaget heller. Och problemet för Filipstad, problemet för hela Sverige nu då, det är ju alltså att man försöker bibehålla det här systemet samtidigt som man byter ut folket. Men givetvis, om inte vårt välfärdssystem skulle fungerat i Afrika, i Mellanöstern, i Sydamerika eller i Asien, då kommer det ju såklart inte heller fungera i Sverige om Sverige förvandlas till Afrika, Mellanöstern, Sydamerika eller Asien. Och det är egentligen inte svårare än så.
Ja, men brukar inte experterna säga att invandringen är bra för den svenska ekonomin?
Jo, ungefär samma typ av experter som säger att Sverige aldrig har varit tryggare trots att vi har enormt mycket högre brottsstatistik gällande samtliga grova brott som existerar än vad vi hade förr om åren. Och att totalt omoraliska brott, brott som är riktade mot djur, kvinnor, barn och äldre, ständigt slår nya rekord i det här landet. Inga vidare skickliga experter, med andra ord, kan man väl säga då. Men experterna i de här frågorna gällande ekonomi och invandring, de kan ju på ett ganska enkelt sätt manipulera sanningen till och med för sig själva kanske. Och det tänker jag att de åtminstone kan göra på två olika vis. Det första det är ju om de tittar på situationen extremt isolerat, extremt kortsiktigt och 100% lokalt. De första två åren så betalar nämligen staten massvis av miljoner ut till kommunerna för att kommunerna ska ta hand om de här kulturberikarna. Och det finns de som arbetar inom systemet som menar att det är runt 1 miljon per person och år som staten betalar ut till de enskilda kommunerna för att ta hand om de här. Och det medför ju då att en expert skulle kunna säga att exempelvis Filipstad går massvis med plus på invandringen. Om man då inte räknar om eventuella kostnader kopplade till kriminalitet eller annat, utan bara då räknar försörjningsstöd och bostad på minuskontot. Om man dessutom då inte går längre fram i tiden än de här två åren när staten betalar åt kommunen så att säga. Det andra resonemanget, det bygger på den verklighetsfrånvända idén om allas lika värde. Räknat utifrån det synsättet att det inte finns någon skillnad alls på exempelvis en svensk och en somalier. Ja visst, då kommer ju somalier med stor sannolikhet att kunna bli väldigt, väldigt värdefull för det svenska samhället och således vara positiv för den svenska ekonomin inom kort. Men sett till lite mer verklighet så kanske istället det kan bli så att den här somalien aldrig kommer att bidra med en enda skattekrona under hela sitt liv. Eller för den delen att kanske ens dess barn eller barnbarn kommer att göra det heller för den delen. Och då får jag väl för åsiktspolisernas skull tillägga att jag inte alls med det här på något vis menar att tala nedsättande om somalier. Utan självklart tror jag givetvis på att det har med slumpen att göra och viss inverkan av klimatet att Somalia ser ut som det gör och varför det inte är svenskar som tar sig till Somalia för att söka lyckan utan tvärtom då. Det är, jag säger inget annat än slump i den frågan såklart.
Nej.
Men nej, massinvandring av andra etniciteter kommer aldrig, inte i någon aspekt, ekonomiskt eller sett till någon annan faktor, att vara positivt för vare sig Sverige eller svenskan.
Nej, men är inte Filipstad, är inte det undantaget då som bekräftar regeln?
Nej, det är ju faktiskt inte det. Faktum är att rent ekonomiskt så sett till vissa aspekter så går det sämre för Sverige än någonsin tidigare i historien, eller åtminstone i modern tid. Svenska kronan till exempel, den står lägre än vad den någonsin tidigare gjort. Den har alltså nått rekordbottennivå. Och jag vet till exempel att Nordeas chefstrateg kan uttala sig förra veckan om att svenska kronans fall, den liknar det ekonomiska fall som man brukar se i länder där det precis har genomförts en statskupp. Och han uttalar också att det inte finns någonting som tyder på att det kommer att förändras. Systemet, de försöker hålla den här luftbubblan vid liv såklart, och de är ganska duktiga på det. Men ja, de kan ändå aldrig få det att bli mer än vad det är. Det är fortfarande en bubbla, och bubblar spricker så småningom. Så är det bara.
Mm. Jo, nej, men jag tror att vare sig man är nationalsocialist, SD-are etc. så har man ju sett de här tendenserna. Man ser ju vart samhället är på väg, helt enkelt. Det går ju bara ut för välfärdssystemet utarmas, och ja, vi ser den här utvecklingen som i Filipstad. Filipstad befinner sig inte direkt i någon vakuum, utan det ser ut så där på ganska många orter, snarlikt åtminstone.
Jo, absolut.
Och det är ju ganska vansinnigt att det är ort på 10 000, varav 2 000 är invadörer. Det måste ju verkligen sätta sin prägel på orten liksom.
Precis, och då är det ju ändå, då har vi ju ändå orter där det finns, där det är 50% kanske. Så att det, även om det är vansinnigt mycket, så är det ändå inte värst.
Nej. Nej, nej, precis. Men jag tror att nu kommer det låta som att jag förringar det som sker i storstäderna. Men på mindre orter så är det ju kanske ännu mer allvarligt.
Mm. Jo, jag förstår hur du menar, så att det gör nog förhoppningsvis lyssnarna också.
Ja, bra. Ska vi ta det ämnet och gå in på vår ideologiska fråga som handlar om systemkollaps då?
Det gör vi. Det, som alltid så hänger ju nyheten ihop med ideologiska frågan, så det går ju egentligen bara vidare på det här ämnet.
Mm. Och då har vi ju revolutionsromantiker, såväl bland vänstern som bland nationella, har ju i decennier faktiskt pratat om den stundande systemkollapsen. Att skiten kommer träffa fläkten så småningom. Och du har ju också klargjort tidigare ledarperspektiv att motståndsrörelsen knappast står stilla och väntar på den här dagen. Men åtminstone att vi bygger mycket av vår verksamhet med denna dag i åtanke. Och att ett maktövertagande innan dess, innan vi ser den här systemkollapsen, i stort sett är omöjligt. Men är det verkligen säkert att kollapsen kommer? Går vi och väntar här i onödan och sådär?
Alltså visst är det så att vi fortfarande, trots allt negativt som drabbat oss överlag, ändå har det oförskämt bra i Sverige idag, rent ekonomiskt. Och en ekonomisk kollaps kan ju se ut att vara väldigt, väldigt, väldigt långt borta. Men den som fastslår att det faktiskt förhåller sig så, att det faktiskt är sanningen, den ljuger ju antingen för sig själv eller ser långt ifrån allt som sker, väljer kanske inte se allt som sker. För att de som styr vår ekonomi, och då menar jag allt ifrån de som kontrollerar de stora världsbankerna till vår regering när de lägger statsbudget, alltså de är alla oerhört duktiga på att få det att se ut som att allt går helt klockrent. Att det inte finns några brister eller fel någonstans. Och de är väldigt duktiga på att se till att de försämringar som sker, de ska drabba folket sakta och ett steg i taget. Att grodan kokas långsamt så att säga. Och man är väldigt duktig på att skära ner inom olika områden som gör att inte hela folket drabbas på en och samma gång eller drabbas allt för hårt på en och samma gång. Men alltså det görs ju nedskärningar på massvis av olika områden i stort sett hela tiden. Kända exempel som de flesta är mycket medvetna om att pensionerna idag är skrattretande låga. Vi har massvis med fattigpensionärer, något som vi inte har haft på väldigt lång tid i Sverige innan den här eran eller fasen satt sig. Vi har otrolig nedskärning inom vården, inom skola, inom omsorg. Vi får hela tiden nya exempel på polisutredningar som läggs ner eller människor som får vänta jättelänge på hjälp trots att de utsätts för allvarliga brott på grund av att det inte finns några resurser längre. Men utöver de här stora välkända sakerna så finns det också då alltså säkert 1000 exempel där det alltså bara märks för en väldigt liten del av folket. Det kan vara något specialbidrag som tidigare betalats ut av Försäkringskassan som helt plötsligt dras in. Det kan vara ett höjt krav från Arbetsförmedlingen vad som gäller för att få tillgång till någon viss ersättning. Det kan vara något specifikt skatteavdrag som har existerat tidigare som helt plötsligt försvinner. Och ett sånt är ju till exempel nu i veckan, vet jag att Nordfront rapporterade om att Arbetsmiljöverket, de ska skära ner på antalet inspektörer. Och det är alltså trots att det sker fler dödsolyckor på arbetsplatser runt om i landet nu för tiden än vad det gjorde för några år sedan. Men trots det ska de skära ner. Men det är ju typ en sån grej som väldigt, väldigt få människor ser. Utan allt det här, det är ju liksom sånt. Det drabbar ett fåtal individer åt gången. Just de där som var beroende av det bidraget, de drabbade ju såklart. Men alla andra som inte ens kände till att det där bidraget existerar, de blev ju inte drabbade. Och nej, Arbetsmiljöverket, det är nog extremt få som har koll på hur många inspektörer de har och vad de sysslar med överhuvudtaget till exempel. Så att man gör ju medvetet så här att man drar in lite, lite hela tiden för att de olika grupperna liksom ska hinna vänja sig innan de råkar ut för nästa sak. Och således så tror de inte att det är så allvarligt.
Ja, men jag tror också att det är ju välfärdssystemet som håller på, ja, det håller på att krackelera fullständigt faktiskt. Mm. Och det är vanvård, det är brist på vård, sen har vi ju våldtäkterna som du säger. Det är väldigt mycket mänskligt lidande som sker, helt enkelt. På grund av att det är där de drar in pengar. Samtidigt så har ju folk råd med den senaste iPhonen och sådana där saker. I det privata så har de råd med att leva lite lyxliv, om man säger så. Men de här instrumenten som ska hjälpa oss när vi verkligen behöver hjälp, de fungerar ju inte. Det leder faktiskt att människor dör för att de inte får vård i tid, för att de vanvårdas på äldreboenden eller vad som helst. Det där kommer eskalera dessutom.
Helt klart. Och sen samtidigt som det här då, så har vi ju en annan sak som har skett under väldigt många år nu. Det är ju att folkets tillgångar säljs ut för kortsiktiga vinster till staten. Alltså det är allt ifrån välmående, vinstdrivande statliga företag till naturresurser som säljs bort för att täcka igen tillfälliga budgethål eller för att få väldigt stora förluster att inte se så stora ut i alla fall, utan kanske till och med det ser ut som man går med vinst under en viss period för att man lyckades sälja det här företaget till något amerikanskt investmentbolag eller någonting istället för att svenska folket ska äga den där gruvan längre eller vad det nu kan vara liksom. Och det är ju egentligen lite av samma då kortsiktiga lösningsmodell som existera gällande arbetslöshet i landet, där man hittar på nya jobb, utbildningar och omplaceringar för att det ska se ut som att man minskar arbetslösheten. Alltså påhittade jobb helt enkelt, eller hitta på jobb eller vad man ska säga. Jag vet att ett exempel som många brukar ta upp för att liksom så här demonstrera ganska effektfullt hur den svenska ekonomin fungerar, det är just det här med den svenska kronan. Jag sa innan att den är värd mindre än någonsin tidigare. Och vill man ha det i en längre historisk kontext så kan man jämföra kronan med den schweiziska franken. På 1970-talet så låg den i någorlunda paritet med den svenska kronan. Alltså valutorna var värda ungefär lika mycket. Du fick en schweizisk frank för en svensk krona.
idag så går det runt 8 svenska kronor på en schweizisk frank. Så där har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Och det är såklart ett extremexempel. Det följer inte alla valutor i världen, utan det här är ju det värsta exemplet man kan hitta då. Men det är ändå en väldigt tydlig och konkret exempel på att det har hänt en hel del med den svenska kronan under åren. Och ett annat känt exempel på det här, det kan inte lika extremt, men det är väldigt känt, åtminstone för oss som bor i Skåne, det är ju gällande den danska kronan. Alltså jag vet att när jag var liten så var det superbilligt att åka till Danmark. Man fick massor för pengarna där, för att den svenska kronan var värd bra mycket mer än den danska. Nu är det precis tvärtom. Det är väldigt, väldigt dyrt att åka till Danmark, för att den danska kronan ligger en bra bit över den svenska. Och jag har ingen siffra i huvudet som backar upp det här nu, men jag skulle säga att det förvånar mig inte det minsta om den danska kronan har fördubblat sitt värde gentemot den svenska de senaste 20 åren kanske, eller någonting. Så sammantaget kan det sägas att hela landet, hela Norden, hela västvärlden, så är det precis som i Filipstad. Det är inte hållbart att det hela tiden blir fler människor som tar mer och som kostar mer, och allt färre som bidrar och ger tillbaka. Och sen ovanpå det då så har vi en liten klick extremt rika människor som hela tiden kräver högre avkastning på sina investeringar. Och med det adderat så utvecklas den här frågan till något extremt stort. Jag tänker inte gå in så mycket mer på det sistnämnda där, men kollapsen, den kommer helt säkert, skulle jag vilja säga. Jag kan gå i garant till 100% att kollapsen kommer, och bara vänta och se. Men de är enormt skickliga att hålla ihop det här korthuset, och det tror jag är någonting som såväl vänstern som de nationella har underskattat under åren, hur skickliga de faktiskt skulle vara på det här.
Ja, och kommer alltså inte ske över en natt eller då?
Alltså egentligen kan man säga både ja och nej på den frågan. Nej, eftersom att det redan nu sker en försämring och att det har gjort så ett ganska bra tag redan. Men samtidigt ja, eftersom att vi ändå under till exempel tidigare finanskriser har kunnat se specifika utlösande faktorer som kraftigt snabbat på den negativa utvecklingen. Och eftersom att då hela världsekonomin är sammanflätad i vartannat, så blir det också en dominoeffekt som mycket, mycket, mycket snabbt kan bli enormt stor. Och med det sagt kommer jag väl in lite på det andra, i alla fall de här lilla klicken med rika människor som vill ha mer. Men alltså man kan väl säga att den här dominoeffekten, som ett exempel skulle man kunna ta då hur bankerna ofta fungerar. Och då är det ju så att i det ekonomiska systemet vi har så kan bankerna själva skapa krediter. Och de har tillstånd att låna ut mer krediter än vad de egentligen har uppbackning för. Så det leder då till att bank A lånar ut mer pengar än vad de egentligen har till bank B. Bank B i sin tur, de lånar ut mer pengar än vad de egentligen har till bank C. Och bank C, de lånar ut mer pengar än vad de egentligen har till en massa privatkunder och till en massa företag som behöver pengar, så till de här slutkonsumenterna av lånet då. Men rätt som det är så inträffar det något allvarligt som kanske då får centralbanken i landet att chockhöja styrräntorna för att mota inflationen. Och det gör ju att de här slutkunderna helt plötsligt inte har råd att betala tillbaka sina lån. Och om inte kunderna betalar tillbaka sina lån, då kan inte bank C betala till bank B, och bank B kan inte betala till bank A. Och slutligen då så leder det ju till att alla de här bankerna går i konkurs tillsammans med en massa företag som de har lånat ut pengar till, och en massa människor blir arbetslösa, vilket leder till att ännu färre kan betala sina lån, och så vidare och så vidare och så vidare. Så således blir det en enorm dominoeffekt utav det hela. Och ovanpå det så har vi då också skrupelfria ärkekapitalister som sysselsätter sig med mångmiljardspekulationer på valutor och på börsen och till och med på hela stater genom derivathandel för att själva tjäna pengar på
de ekonomiska nedgångarna. Vi har exempelvis juden George Soros som tjänar en förmögenhet på att sänka den svenska kronan i början på 90-talet. Vi har den judiskt kontrollerade banken Goldman Sachs som gjorde storvinster under den sista riktigt stora finanskrisen vi hade 2007-2008. Och det var ju då bland annat just genom derivathandel och vilda finansspekulationer då. Så sammantaget för att svara på frågan kan man ju säga att det sker hela tiden en gradvis försämring. Och vad den gradvisa försämringen gör, det är ju att när väl något riktigt allvarligt händer, när väl den här över en natt förändringen sker, då kommer smällen bli så avsevärt mycket större än om inte den här hela tiden försämringen hade skett, så att säga.
Mm, precis, och det kommer ju verkligen märkas om vi tar det här igen då med välfärden. Att den här smällen kommer när vi inte har någon välfärdssystem att tala om kvar längre.
Mm.
Så då kommer vi verkligen få se mänskligt lidande. Det kommer vara folk som svälter och dör och de kommer inte få någon hjälp. För att den hjälpen har getts till invadörer.
Mm.
Men hur illa tror du att det kommer att bli i Sverige?
Nej, precis som du sa, det kan komma att gå riktigt, riktigt illa. Och det är ju egentligen inte bara i Sverige, utan det här kommer ju drabba stora delar av världen faktiskt. Vi pratar, precis som du var inne, alltså vi pratar om en överhängande risk för en massarbetslöshet, alltså ett slag vi aldrig tidigare har skådat i modern tid. Och där det därigenom, eftersom att välfärden är slut, skattkistan är slut, så kommer det heller inte kunna betala ut någon arbetslöshetsersättning eller några bidrag till arbetslösa. Utan är du arbetslös, då får du inga pengar. Det kommer ju leda till massbostadslöshet. Det kommer leda till svält, som du sa. Och det i sin tur kommer ju såklart leda till en massa andra problem. Det kommer ju leda till enormt ökad kriminalitet, enormt ökad korruption. Vi kan se polis, brandkår, sjukvård, alltså om ni tycker att de här har lite resurser nu. Jag menar, det kan ju komma ett läge där de i stort sett upphör med sin verksamhet för att det inte finns några pengar att betala dem. Vi har infrastruktur såklart, internet, vägnät, el, rent vatten som inte längre klarar av att underhållas och därför så småningom slutar fungera helt och hållet. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså i värsta fall så pratar vi egentligen om en total kollaps av hela det moderna samhället som vi känner det. Där egentligen precis allting vänds upp och ner jämfört med idag. Och där vi istället förpassas till någon form av anarki. Där egentligen bara ett fåtal grupper kan överleva. De mest skrupelfria och omoraliska. De mest ryggradslösa som totalt horar ut sig. Och de starkaste och mest sammansvetsade.
Mm. Men de kommer inte vara en och samma grupp, va?
Nej, precis. Det är olika grupper då. Det var inte en grupp jag pratade om. Nej,
nej men alltså det här med svält, det kanske låter lite överdrivet. Men det var ju faktiskt så i Tyskland till exempel. Under den stora börskraschen där som drabbade Tyskland väldigt hårt.
Mm.
Och det var ju även familjefäder som begick självmord för att de kunde inte försörja sin familj. De var bara en belastning för familjen. Och jag har inga siffror på det här, men det var ju ganska många alltså, som de hittade ingen annan lösning till än att begå självmord då.
Mm.
Så att det är väl dit vi är på väg igen då.
Precis. Sen kanske det liksom inte sker imorgon eller om ett år från nu. Men det är ganska logiskt att vi går ditåt när man ser hur saker och ting står till.
Mm. Men hur kommer en sån här kollaps att hjälpa oss framåt då?
Det kommer hjälpa oss framåt för att vi kommer att tillhöra den här sista gruppen som jag sa. Vi kommer att tillhöra de som kommer att vara förberedda. Vi kommer att tillhöra de som kommer att vara de starkaste och de mest sammansvetsade. Och jag skulle egentligen vilja dra det så långt som att säga att folk av idag, i dagens system, människor överlag runt omkring oss, de håller ju egentligen med om vår politik i väldigt, väldigt hög utsträckning. Jag har sagt det flera gånger tidigare, men jag återkommer till det igen, att de som inte har deltagit på våra offentliga aktioner land och rike runt, de kan omöjligt förstå vilket enormt mycket större stöd vi faktiskt har där ute på gatorna än vad som syntes till exempelvis på valresultatet i höstas. Det är extremt stor skillnad. Vilken stad vi än arrangerar en offentlig aktion i hela Norden, så får vi alltid flertalet tummar upp och klappar på axeln och bra jobbat och så vidare. Och då ska man ändå komma ihåg att det inte är, alltså jag menar, det är ju säkert flera som håller det tillbaka också, att de till och med är rädda för att ge en sån komplimang liksom. Så det är ju ändå bara de som verkligen vågar uttrycka sitt stöd som gör det. Och ska jag vara riktigt, riktigt återhållsam och väldigt, väldigt försiktig för att inte lova för mycket, så kan jag ändå garantera att vi har ett passivt stöd bland åtminstone 10 000-tals människor runt om i Norden. Minst. Det kan vara bra mycket mer än så, men absolut minst. Men problemet är att de här människorna har det för bra under det rådande systemet för att de ska vilja ta några risker alls. Alltså, om de till exempel med en enkel knapptryckning på direkten sådär bara pang kunde få ett lika bra materiellt och trygghetsmässigt liv i ett nationalsocialistiskt Norden styrt av oss som de har det i det samhälle vi slavar under idag, då skulle de tveklöst tryckt på den där knappen direkt. Men nu är det ju inte riktigt så det funkar i verkligheten. Det går inte bara att trycka på en knapp, utan i det första ledet så innebär det ju mer från dem själva än att bara trycka på en knapp för att ta oss dit. Och i det andra ledet så innebär det antagligen också en hel del prövningar och svårare tider för hela vårt folk och hela vår nation innan vi slitit oss loss från det rådande systemet, innan vi skulle stå helt fria och faktiskt leva mitt i vår vision av hur det skulle se ut. Så det gör då att de här människorna, de vågar inte ta den risken, utan de fortsätter istället hellre att stödja det rådande systemet även om de sympatiserar med oss. De hugger helt enkelt inte handen som föder dem. Och det trots då att den här handen sitter på en öppet korrupt varelse och som med andra handen föser oss närmare avgrunden. Men det är fortfarande så att det föder oss med den andra handen, så att säga. Och med en rejäl systemkollaps så skulle ju våra odds vara betydligt mer likvärdiga med systemets. För om systemet inte längre kan föda folket utan enbart faktiskt föser dem mot avgrunden, varför skulle folk då fortsätta stödja systemet? Och om vi tar det ännu längre, så att vi till och med skulle ta det så långt att vi kan föda folket där systemet misslyckas med att föda folket, ja, varför skulle då inte folket stödja oss istället för systemet? Seger, den kanske känns avlägsen ibland, eller kanske rent av omöjlig. Men det är ju för att man i sådana fall tittar på förhållanden under de rådande förutsättningarna. Men med kraftigt förändrade förutsättningar så kommer också möjligheterna för oss att segra att vara kraftigt förändrade.
Jo, men det man ser är ju att förr i världen, under när vi hade en statsminister som Per Albin Hansson eller Tage Erlander, kanske till och med Palme, innan folk började fatta vad det var för ondskefull figur, så var det ju ändå så att vanligt folk hade ju förtroende för, i stora delar i alla fall, förtroende för ledningen, för de som styrde landet. Och det finns ju inte alls kvar idag bland mannen på gatan. Det tror jag att alla som jobbar bland och handelsarbetare, lagerbyggen, industrier och så vidare kan hålla med om. Och jag märker det hela tiden bland arbetskollegor och grannar, och märker det på gatan också, som du säger, att det där förtroendet finns inte kvar. Alltså, systemet är ju moraliskt bankrutt. Det är bara det att fortfarande så är ju det ekonomiskt intakt, om man säger. Och en annan sak jag märker också, precis som du säger, att stödet till oss är väldigt stort. Sen är det så att kanske alla är nationalsocialister, det finns sådana också. Men i stort så håller folk med oss, men röstar SD.
Mm.
För att det är mest taktiska alternativet just nu. Men vad händer då när den här systemkollapsen kommer och SD inte kan svara upp inför förväntningarna? Då kommer de här människorna söka sig till något annat alternativ.
Jo, SD är ju ändå en del av systemet idag också. Och det kommer ju visa sig då.
Ja, absolut, det kommer det ju definitivt göra. Och de kommer ju sluta sig till systemet. Och de kommer inte ha varken vilja eller förmåga att vilja förändra någonting.
Mm.
Men vill du förtydliga det jag nämnde innan? Det vill säga det du har pratat om tidigare, ledarperspektiv. Alltså hur motståndsrörelsen arbetar förberedande inför systemkollapsen. Hur gör vi det?
Vi arbetar ju för att komma att vara den starka kraft som folket kommer vilja ty sig till. Alltså den kraft som kan utgöra grundpelaren för den nya samhällsuppbyggnaden efter kollapsen. Och i det här arbetet så ingår ju att sammansvetsa och utbilda en hård skara aktivister som kan stå rakryggade genom kollapsen, genom stormen. Att lägga grunden för en helt ny kultur och att fostra morgondagens ledare i den här kulturen redan nu. Samt att redan idag förbereda uppbyggnaden av det nya samhället genom att redan i god tid innan det gamla systemet slagit i spillror ändå har börjat bygga upp vårt egna samhälle. Alltså bygga upp ett alternativt samhälle i samhället då. Så vi inte behöver börja helt från början utan att vi har grunden utstakad. Sen jobbar vi såklart också redan nu för att få till de strukturella förändringar som krävs för att vi som organisation också måste kunna stå redo för att kunna ta emot och också få användning för ett plötsligt massivt uppsving av medlemmar. Alltså ett större uppsving än vi någonsin kunnat drömma om historiskt sett. Och där då också utan att alla de här nya rekryterna förändrar organisationens anda och målsättning i grunden. Och det i sig, det är ju en utmaning som är enormt stor. Och det är en utmaning som jag också tror är lätt att underskatta problematiken kring för nya dagsländer som blossar upp på den nationella scenen. Vi har ju ändå en organisation som byggts i över 20 års tid. Vi är långt ifrån perfekta, men jag skulle ändå vilja säga att vi har lärt oss en hel del under åren och vi står redo för det mesta. Vi är definitivt mer erfarna och står definitivt mer redo än någon annan nationell organisation i varje fall. Och sen en annan väldigt viktig uppgift vi har redan nu, det är ju då också såklart att få ännu större delar av folket att komma till den insikten jag var inne på tidigare, att även om de inte fullt ut stödjer oss idag eller åtminstone är beredda att ta några som helst risker för oss, så ska de åtminstone skolas så och informeras på det viset att de är så pass välvilligt inställda till oss att när det åtminstone inte längre finns något att förlora så kommer de hellre stödja oss än det rådande systemet.
Mm. Ja, jag har lite fråga och den är ju kanske lite känslig då. Men jag ställer den då. Kan och bör man som medborgare skynda på kollapsen? Om ja, hur?
Jag är faktiskt tämligen övertygad om att det är kontraproduktivt att påskynda systemkollapsen genom att exempelvis begå terrordåd som förstör och försvagar infrastrukturen eller liknande. Och det av flera anledningar. Som exempel så kan det ju nämnas att folket inte stödjer oss i den utsträckning som krävs än. Och de skulle ju knappast stödja oss mer om det var väldigt tydligt att vi gjorde det sämre för dem på det här viset. Även om så syftet i slutändan vore gott, så tror jag att de skulle ha väldigt svårt att sympatisera med det.
Men också för att det såklart leder till att man riskerar mångåriga fängelsestraff om man skulle begå den här typen av gärningar då. Och det skulle också leda till kraftigt ökad repression i onödan mot de som fortsätter kämpa med helt och hållet legala medel och inte ägnar sig på något vis åt så här. Så jag menar att det är kontraproduktivt i sig självt. Det skulle vara ett enormt slöseri med kamppotential genom att sätta massor med människor bakom lås och bom som istället skulle kunna kämpa på andra sätt för att nå framgång, för att bygga upp vårt eget. Och dessutom, som jag sa tidigare, så kommer det här systemet kollapsa förr eller senare av sig självt utan att vi hjälper det på traven i vilket fall. Men jag vill ändå tillägga att jag samtidigt inte på något vis menar att man bör känna sig moraliskt skyldig om man tar mer från systemet än man ger. Och således genom att utnyttja sina rättigheter också så sakteliga faktiskt skynda på kollapsen. Kan du till exempel få ett visst bidrag eller kan du undkomma att betala skatt, då är det ingenting du ska skämmas över överhuvudtaget. Tvärtom, hjälp fler att hitta till det där bidraget istället. Varje skattekrona du betalar in mer än du plockar ut hjälper ju faktiskt till att upprätthålla systemet, oavsett om det är vad du vill eller ej när du betalar din skatt. Så väljer jag att svara på den känsliga frågan då.
Ja, är det alltså med anledning av detta som man bland annat kan höra dig och andra inom OSSOS-rörelsen glatt prata om saker och ting som kostar systemet pengar? Och annat som ska kunna uppfattas som negativt för Sverige och svenskarna. Vill du förklara det här kanske lite cyniska synsättet för någon som inte tänker så själv?
Ja, men absolut. Alltså, med exakt samma resonemang som det jag pratade om här på förra frågan gällande skatt och bidrag, så blir det ju såklart också gällande mycket annat. Alltså, om vi tänker att polisen till exempel avsätter 100 poliser för att bevaka en aktion som motståndsrörelsen genomför, så innebär ju det att vi kostar systemet enormt stora summor pengar. Och således så bidrar vi till systemets undergång genom att genomföra den här aktionen, eller rättare sagt genom att systemet då bevakar den här aktionen på det här sättet. Och visst, vi hade ju såklart föredragit att hålla den här aktiviteten utan de här 100 poliserna på plats. För då hade ju vår propagandaeffekt av aktionen blivit mer optimal och så som vi ville ha den. Men nu när ändå de här poliserna är på plats, då måste man ju såklart ändå försöka tänka positivt och göra det bästa av situationen. Och det menar jag då på att det gör man ju genom att dels klappa sig på bröstet för att man förstår hur allvarligt de systemet faktiskt tycker det skulle vara om vi fick rätten att yttra oss oförhindrat. Men också genom att tänka på hur mycket av sina resurser de faktiskt offrar för att uppnå det målet. Och det här tankesättet, det kan man ju sen då faktiskt applicera på de flesta tråkigheterna som sker i samhället. Jaha, så Sverige, de ska ta in 100 000 afghaner till nu då som ska få gratis lägenhet och fri tandvård. Alltså jag menar, det betyder ju knappast att det är gratis eller fritt för systemet, utan det leder ju samtidigt till att de tar ett spadtag till sin egen grav och att de snabbare kommer gå mot sin undergång. Och det är ju positivt för oss, även om vi såklart självklart hellre hade varit utan de här 100 000 främlingarna innanför de nordiska gränserna. Så Filipstad håller på att gå i konkurs, säger ni alltså. Ja visst, det är trist för Filipstads ursprungsbefolkning, men det är ju bra för kampen ur det här perspektivet, att systemkollapsen kommer närmare.
Jo, systemet har jobbat med den kota grodans taktik under flera decennier. Och det har ju varit det absolut värsta för vårt folk, för att vi har haft väldigt svårt att kunna nå fram till folk. Vi har ju sett att det är det här som händer och det här som kommer att ske. Men det har ju inte varit någon som lyssnar på oss, helt enkelt. Men i samband med den så kallade flyktingkatastrofen, då började ju folk tänka till. Folk blev omruskade, blev chockade över att de fick se tusentals människor varje dag invadera vårt land. Och det har ju hjälpt, det har hjälpt den nationella rörelsen, det har hjälpt SD, det har hjälpt alla som är invandringskritiker så att säga. Till en grad att idag förstår ju folk fullständigt allt. Det handlar ju bara om det där sista som har pratat om, det sista som ska få dem att lämna systemet på riktigt. Men de har ju förstått att systemet är moraliskt bankrutt åtminstone. Och i den mån så har ju flyktingkatastrofen faktiskt hjälpt oss.
Precis. Precis. Så är det ju, helt klart. Här blir ju också, som du var inne på innan, till exempel Sverigedemokraterna väldigt problematiska. För att de vill ju hålla tillbaka det här. Alltså de är ju en... SD kommer ju med sin vilja och sin politik ändå inte lyckas rädda vårt folk undan sin undergång. Utan det kommer istället bara förminska och fördröja problematiken något. Och således så är ju alltså det egentligen det enda som SD möjligtvis kan åstadkomma, det är ju att fördröja den här systemkollapsen ytterligare. Och därigenom också fördröja den verkliga befrielsen av vårt folk och vår nation.
Mm.
Och i absolut värsta fall så kan det ju till och med vara så att Sverigedemokraterna förhindrar frigörelsen helt genom att de då ändå lyckas hålla folk i den här tron att det är broms som är lösningen, när egentligen lösningen är full gas. Och jag bjuder på den ordvitsen.
Jo, men nu, SD vill ju faktiskt förbjuda den sanna oppositionen med början med oss då, som organisation Nordiska motståndsrörelsen. De har ju ställt sig bakom regeringens vilja att förbjuda oss.
Mm.
Och det kommer inte sluta med oss, utan det kommer ju fortsätta med ja, DFS, AFS, alla andra nationella eller invandringskritiska som inte är SD då.
Mm.
Och då blir ju de den enda aktören på arenan om de skulle lyckas med sitt uppsåt då. Och den enda aktören visar sig ju vara ett systemtroget parti helt enkelt.
Mm. Precis, nej. Istället för att desperat försöka bevara, för det är det de gör, de desperat försöker bevara det här systemet som håller på att ruttna inombords. Istället för att bara låta det som är döende dö och uppringa en ny ordning istället. Det är ju det vi verkligen behöver. Det har gått alldeles för långt för att kunna bevara eller spola tillbaka. Vi behöver inte något konservativt tänkande. Vi behöver inte försöka backa eller bromsa eller spola tillbaka. Det är revolution vi behöver. Och då välkomnar vi också systemkollapsen för att den revolutionen ska kunna komma till stånd.
Systemet går ju alltid att, om det raseras, det går alltid att bygga upp ett nytt system. Men vårt folk, om det raseras så går inte det att bygga upp.
Mm. Det är irreversibelt.
Ja, jag ställer frågan om man som medborgare kan och bör skynda på kollapsen, och det är besvarat. Och min andra fråga där är, kan och bör man som medborgare förbereda sig inför kollapsen på något vis?
Ja, man kan göra det. Som så många svar på så många andra frågor här i ledarperspektiv, så är ju sanningen och svaret här också att man kan stödja Nordiska motståndsrörelsen. Man kan allra helst ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen. Det är ett ypperligt vis på att förbereda sig. Men man kan också börja spara i fysiska saker. Alltså att man kanske köper guld istället för att bara spara digitala ettor och nollor på banken. Som ändå kan bli totalt värdelösa i en handvändning. Och det är pensionssparande och annat inkluderat. Sen... kan det såklart vara bra att lära sig lite allmänt om självhushållning, om överlevnadskunskaper överlag, och även skaffa det man behöver för att komma igång med det här med självhushållning och med att man är förberedd för tuffa och dramatiska situationer som kan uppstå och sådär rent fysiskt.
Men vi har ju faktiskt en helt egen podd på Nordisk Radio som är specialiserat på de här ämnena, självhushållning och prepping och sådär. Så att jag tänker att jag ska väl inte prata så mycket om det egentligen, utan det är väl bättre att vara lyssnare, lyssna själva på Livsferill istället och höra vad de säger om de sakerna, tänker jag.
Mm. Bra, med lite reklam för Nordisk Radio också.
Ovanligt. Ja. Fast det var jag som gjorde det nu, inte du.
Precis, jag har försökt hålla mig neutralare under programmets gång. Men ja, en sak man funderar på är ju att om det är inte extremt negativt även för globalisterna om vi når en systemkollaps. För då kommer det väl drabba dem också. Förstår inte de att vi som är antiglobalister kommer att gynnas av en sån situation?
Alltså jag har väl till viss del redan varit inne och petat på det här, men för globalisterna så är det ju en balansgång. De vill ju såklart trycka på det här, den här destruktiva politiken som förs. De vill att det snarast möjligt, snabbare möjligt, att vårt folk ska upplösas och så vidare. Men samtidigt så vill de ju inte att det ska gå för snabbt, utan de vill fortsätta koka grodan långsamt. De vill inte att folk ska börja göra motstånd och börja revoltera och så vidare. Och vad gäller systemkollaps eller inte systemkollaps, så tror jag ju helt klart att de försöker att balansera upp situationen så mycket de bara kan för att hindra en krasch. Men samtidigt, en försvårande omständighet för dem är också att väldigt många av dem är extremt egocentriska och mycket, 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 mycket giriga. Och de vill ju samtidigt då som de spelar det här spelet, så vill de ju också på alla vis öka sin egen makt och sitt eget kapital. Och bägge de här faktumen, att de snabbare vill mobilisera förstörelsen av vårt folk, undergången av vårt folk, och att de själva på ett egocentriskt vis vill öka sin makt och sina pengar, det gör att gränsen för när man pushar systemkollapsen närmare och när man liksom upprätthåller systemet, den tunnas ut hela tiden och den utmanas hela tiden, och det sker hela tiden stötar mot den gränsen som försvagar den. Så vi kommer närmare en systemkollaps trots allt, även om inte det är vad de alls vill. Och vad gäller följdfrågan du ställde där på det, det vill säga om de inte förstår att vi skulle gynnas av en sån situation, det förstår de ju garanterat. De förstår att Nordiska motståndsrörelsen garanterat skulle gynnas enormt mycket av en systemkollaps. Och de vet ju också såklart det jag pratade om innan, vilket enormt passivt stöd vi redan har bland folket. De har såklart gjort samma analyser som jag gör, och det är också egentligen hela förklaringen till varför de lägger så enormt mycket energi och så pass stora resurser som de ändå gör på att bekämpa oss redan nu. För om vi vore så totalt marginaliserade och så totalt ofarliga i deras ögon, om vi exempelvis bara hade det stödet som uppvisas för oss genom demonstrationsdeltagarantal eller genom papperslappar med vårt namn på i valrörelsen, om det inte fanns någon större potential för våra idéer annat än bland ett par tusen liksom, där kanske vissa enligt deras resonemang till och med tokstollar och foliehattar liksom, eller vad det nu kan vara, ja då givetvis så hade man inte skrivit spaltmeter efter spaltmeter om oss i pressen. Man hade inte diskuterat på regeringsnivå hur man ska kunna stoppa oss och till och med förbjuda oss genom att inskränka grundlagen. Bankerna hade inte brytt sig om att stänga ner våra konton, och internetjättarna Facebook, Google, de hade såklart inte censurerat oss och så vidare. Det finns en mycket klar och tydlig anledning varför man inte behandlar gängse libertarianer eller vänsterextremister eller miljörörelsen på det viset man behandlar oss. Och det är med anledning av att de vet att vi är något som de andra aldrig kommer att bli. De vet att vi utgör ett rejält hot mot deras världsordning. Etablissemanget vet
precis lika väl som vi vet att om de inte stoppar oss nu när de själva står på benen, så kommer vi att resa oss när de går ner för räkning. Och om vi reser oss på riktigt, då kommer de aldrig resa sig igen.
Bra! Med de orden så tycker jag att vi avslutar programmet.
Ja.
Och ja, då vill jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll, ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg. Kan ni skicka till ledarperspektiv@nordisradio.se. Dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Och har ni lite slant över, så sänd dem till Nordiska motståndsrörelsen. Vad gäller ledarperspektiv så kommer vi då inte sända nästa onsdag, men vi är tillbaka om ja, 2 veckor.
Folk får ju faktiskt se till att höra oss i verkligheten istället och prata med oss i verkligheten istället för att lyssna på oss radio nästa onsdag. Så det är ju, det är ännu bättre. Bara de tar sig till Kungälv då, såklart. Sen
ja,
får du väl prata till de som tar sig till Ludvika då, i och för sig. De får vänta till nästa vecka.
Precis. Nej, men dyker upp 1 maj, Ludvika eller Kungälv, bara du dyker upp, se till att göra våra demonstrationer episka och massiva.
Mm. Och åker ni till Ludvika så får ni såklart träffa Per Öberg och Robert Eklund och Jimmy Tinlind och massa andra intressanta människor i vilket fall. Så att ni ska nog klara er utan ledarperspektiv, även om ni åker dit, där ska ni se. Men ja, ta er till demonstrationerna.
Ja, tack för idag och på återhörande. Hej.
Tack för idag. Hej då.